Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.
Det här är Lantbrukspodden med mig, Anna Nilsson.
Och med mig, Camilla Olsson. Och du lyssnar på avsnitt 28. Anna, den här gången har vi ju en riktigt glammig podd. Och med stjärnor från både lantbruket och skogen.
Mm, just det. Vi har träffat idrottskändisarna Björn Ferry och Heidi Andersson för att prata skog. Och den här veckan har det varit premiär för årets upplaga av den populära tv-serien Bonde söker fru. Och vi ska få höra några av säsongens nya deltagare. Och vi ska också ge sig ut i plogfåran. För plöjnings-SM avgjordes på Vännernäs egendom i Halltorp här veckan. Och jag var där för att ta reda på hur man blir SM-mästare i plöjning. Och hör tipsen från hästens mun. Dessutom hittar vi veckans bonde både i musikens och lagårdens värld. Nu kör vi!
Idag så spelar vi in podden på ett annat ställe. Sen redaktionen i Stockholm flyttade så har vi testat lite olika lokaler.
Ja, och just nu sitter vi i redaktionens hjärta på Lantbruk. Och vi sitter i två jättestora orangea soffor som ni kan se på vårt Instagramkonto ifall ni är nyfikna. Och runt omkring oss sitter våra kollegor och jobbar febrilt med nästa veckas tidning.
Mm. Så om ni hör något svagt mummel runt omkring så är det bara våra kollegor som jobbar hårt. Och det är inte det vi ska prata om utan det har ju varit val. Och riksdagsvalets analyser har ingen kunnat missa. Men vi ska prata lite mer om det.
Ja, som nog alla vet så backade alliansen. Och Socialdemokraterna gick svagt framåt i årets val. Och Sverigedemokraterna, de gick starkast framåt då, framförallt på landsbygden med 7,16% jämfört med förra valet. Och totalt slutade de på 12,86%.
Och det var ju landsbygden som lyfte Sverigedemokraterna. Det skrev vår ledarskribent Kerstin Davidsson i en uppmärksammad ledare i Lantbruk i förra veckan. Men då kan man ju ställa sig frågan, innebär det här att alla som har röstat på Sverigedemokraterna och som bor på landsbygden, har de rasistiska åsikter allihopa?
Nej, enligt Kerstin Davidssons analys så handlar det snarare om att de etablerade partierna har misslyckats med att ta landsbygdens problem och villkor på allvar. Gunilla Ander, du är politisk reporter här på Lantbruk och du har intervjuat alla partiledare nu inför valet. Är du förvånad över resultatet?
Ja, att alliansen skulle förlora, det trodde väl de flesta, allt pekade ut det. Men att Miljöpartiet skulle göra ett så pass svagt resultat, det var ju en förvåning för mig också. Liksom att SD gick framåt så kraftigt.
Och nu lämnar ju alltså landsbygdsminister Eskil Erlandsson därmed sin post som landsbygdsminister eftersom regeringen avgår. Och han har ändå suttit på den 8 år och frågan är, kommer det bli en landsbygdsminister, bli en jordbruksminister och under vilket departement kommer allt det här hamna? Leif Petersen, du är reporter på Lantbruk, vad säger du?
Det är en bra fråga. Vi kan väl säga att det kanske inte blir någon bonde på posten, vare sig man kallar det för jordbruksminister eller landsbygdsminister. Och man kan också spekulera i, om nu Miljöpartiet tar hand om miljöministerposten så kanske Socialdemokraterna vill lägga beslag på det som heter jordbruksministerposten eller landsbygdsministerposten.
Vem är bäst för Sveriges bönder, Gunilla Ander?
Ja, det där är ju en lite knepig fråga och det beror ju på vem du frågar förstås. Jag kan tänka mig att du, om du är ekologisk bonde och du är liksom ideologiskt motiverad, beskälad av att ställa om jordbruket, då vill du gärna ha en jordbruksminister eller landsbygdsminister som också är miljöpartist och kan driva den visionen framåt. I somras i valrörelsen under Almedalsveckan så spelade ju Miljöpartiet ut det här kortet, eller hotet som vissa ser det, om att alla jordbruk kring Östersjön, längs Östersjön, den svenska sidan då, ska vara ekologiska inom inte allt för många år. Vilket ju väckte eko och gav mycket publicitet, men som också var ganska skrämmande för många inom industrin och det konventionella jordbruket en ren skräckvision för dem, skulle jag säga. Så om en miljöpartist blir jordbruksminister eller får ansvaret för jordbruket som landsbygdsminister, då är det ju självklart att Miljöpartiet kommer att ta steg åt det hållet. Vi har ju gått igenom och roat oss lite grann här med att titta på lite av de hetaste namnen då som man tror att Socialdemokraterna har där i rockarmen. Och om man först tittar på miljö- och jordbruksutskottet så leds det av Matilda Ernkrans då, som mest har inriktning mot miljö. Hon är inte bonde. Johan Löfstrand skulle kunna vara en stark kandidat faktiskt, för han har ju med liv och lust givit sig in i de här krångliga kappfrågorna och blivit talesperson för just jordbruket.
Men en annan som står med fötterna i myllan och som sa när det spekulerades om utrikesministerposten tidigare år var att till utrikesdepartementet får man inte ta med sig korna. Vad säger du, Göran Persson, kan han vara en kandidat?
Jag tror mer att kanske Göran Persson roar sig själv lite grann med att få sitt namn spritt inför de här spekulationerna nu förstås, att vara med i leken igen på något vis.
Vad säger du, Leif? Vilka kandidater är heta?
Jag tror i och för sig att om vi tittar efter bönder så finns det en ekobonde i Miljöpartiet, Kev Nordqvist, som är deras jordbrukspolitiska talesman, som skulle kunna komma i fråga. För annars om Miljöpartiet ska besätta posten så är det ju personer med miljöinriktning vi tittar på. För då har vi ju Isabella Lövin som alla nämner, som sitter i EU-parlamentet och har drivit fiskefrågor. Och nybliven hedersdoktor på SLU faktiskt. Och vi har också en del gamla namn som nämns där i samband. Om vi nu nämner Göran Persson när det gäller Socialdemokraterna så pratas det om Maria Wetterstrand. Om hon skulle vilja komma tillbaka. Carl Schlyter som har kommit tillbaka från EU-parlamentet är ett namn som nämns. Och sedan har vi en annan, ska vi säga lite dark horse då, Ulf Holm. Och mycket väl skulle kunna vara en kandidat.
Men Åsa Domeij då, också en gammal miljöpartistisk veteran och som jobbar med livsmedelsfrågor som miljöchef just nu på Axford. Är inte det tänkbart namn?
Jag tror absolut att det skulle kunna vara ett tänkbart namn. Och jag tror miljöpartisterna skulle jubla om hon sa ja till ett sånt erbjudande.
Finns det fler tänkbara namn då?
Ja, om vi går tillbaka till Socialdemokraterna igen. Helene Pettersson som sitter i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen idag. Hon har ju trätt fram som en kandidat i spekulationerna. Det finns en del som tror att det faktiskt inte alls blir en utpräglad politiker som blir jordbruksminister eller landsbygdsminister. Lite grann på grund av de här besvärliga kappfrågorna. Man kanske tar en byråkrat eller en teknokrat helt enkelt som är van att sköta sådant. Det har spekulerats lite grann i en person som heter Lena Johansson. Hon var under flera år chef för Kommerskollegium och hade mycket med de handelspolitiska aspekterna av jordbrukspolitiken att göra.
Ja, och den 3 oktober, alltså nästa fredag, så är det den första dagen som Stefan Löfven eventuellt då kan läsa upp en regeringsförklaring. Och vilka tror ni nu att det blir? Gunilla, vad är ditt tips?
Jag tror då att det blir en socialdemokrat. Och eftersom jag måste bestämma mig nu då, även om det är väldigt svårt, så tippar jag Johan Löfstrand.
Och Leif, vem tror du får makten över lantbruket och landsbygden?
Även om jag tror att Gunillas gissning är bra på Johan Löfstrand så tycker jag ändå att det ska vara en bonde på posten. Så jag håller på Kev Nordqvist från Miljöpartiet.
Ja, och det är inte bara svenska folket som har valt utan även en del bönder har gjort det i kärlekens tecken. För nu drar säsongens upplaga av den populära tv-serien Bonde söker fru igång. Och du Camilla har varit ute och träffat bönderna som ska vara med i år.
Ute i en iskall lada samlades den svenska pressen häromdagen när TV4 bjöd in till pressvisning. Och vi såg första avsnitten av Bonde söker fru. Och vi fick också träffa alla bönder. Och framförallt intressant var det att träffa dem som TV faktiskt kommer följa. Och de som vi kommer se hela hösten är Jonathan Antonsson, Sebastian Davidsson, Erik Nilsson och Peter Karlsson. Och jag träffade dem här och ställde lite frågor till dem. Och vi ska börja med att höra Peter Karlsson vad han tycker om sin medverkan i programmet.
Jag har ju växt som människa och det har varit en nyttig resa där. Och då har vi haft jätteroligt allihopa då. Vi hade skitskoj på slottet vi fyra då. Så det har varit roligt.
Hur var det sen då att komma hem och få hem fyra okända personer till gården?
Ja, det är klart. Det är ju lite konstigt att få hem fyra stycken då, som helt, nästan helt okända människor. Men det gick bra. Jag fick rulla på. De var ju rätt vuxna, så att de kunde ta hand om sig själva. Och det, liksom, ja, det flöt på bra hemma. Det gjorde det. Det är klart, det är jobbigt att ha i kameran under näsa hela tiden, men... Nej, det roliga överväger faktiskt. Och det har varit en bra resa. Jag får liksom få prata om känslor och sånt här, och som du inte gör annars.
I första programmet som vi kunde se så berättade du att du hade hjälpt släktingar och att det antagligen var därför som du var ensam.
Ja, jag hade ju äldre föräldrar och de är borta nu då, så andra släktingar med som jag har hjälpt en hel del då, nu på, hjälpte på slutet då. Så att det tog ganska mycket tid faktiskt och kraft med då. Så han kanske inte engagerade mig i det jag skulle göra.
Är du kär idag?
Kan jag vara.
Jag heter Sebastian Davidsson. Jag är 34 år, nyss fyllda. Och jag är kött- och skogsbonde.
Och hur har sommaren varit?
Den har varit väldigt rolig och omtumlande. Det har varit en väldigt annorlunda och extrem sommar, kan man säga. Även att jag har sett alla säsongerna Bonde söker fru tidigare, så, och trodde mig vara ganska förberedd på det, så kunde jag inte ändå riktigt föreställa mig hur det skulle bli allting.
Hur var det då att ha ett tv-team på gården och så här nära?
Eller? Det var väldigt utvecklande. Det blev nästan som typ en psykologsamtal. Man satt och pratade om allt som man hade varit med om, hur man kände och varför man gjorde så. Man reflekterade mycket över varför man gjorde olika saker, hur man gjorde det.
Skulle du göra om det här och vara med i Bonde söker fru?
Ja, det skulle jag definitivt göra. Jag är glad att jag fick chansen att vara med i det.
Och nu står jag här med Linda Lindors, programledare för Bonde söker fru. Och du har varit med från starten. Ja. Hur har det här utvecklats sedan 2006, skulle du säga?
Programmet är ju så likt. Det behöver inte förändras för att det är så pass bra så som det är. Och det är ett program som faktiskt helt och hållet handlar om människor och relationer. Och därtill så behövs det inte så mycket mer. Utan det är ju så att varje år blir unikt. På så sätt att vi har nya personer att engagera oss i och följa. Och nya kärlekshistorier.
Men du har ju i din blogg bland annat utlovat en extra bra säsong. Kan du avslöja någonting för lyssnarna vad de kommer att bjudas på framöver?
Ja, det är väldigt spännande. Och det är överraskande och inte alls så förutsägbart. Alltså jag vet att många säger sig veta redan från början vem den här bonden kommer att bli ihop med eller vad som kommer att hända. Det är helt omöjligt i år. Det är helt omöjligt. Det händer saker som aldrig har hänt i Bonde söker frus historia i år. Vi har tänt på gränser och ändrat regler för att kärlek ska uppstå.
I år är det bara män som vi får följa i rutan. Hur kommer det sig, tror du?
Ja, det är inte så bara. Det är fantastiska killar. Nej, men vi väljer inte utifrån kön eller religion eller ursprung. Det har inte med det att göra, utan det är fyra personer som sätts ihop till en bra blandning. Fyra spridda historier. Det är så man tänker. Jag är inte med och sätter ihop, men jag tycker det är en jättebra blandning. Jag vill alltid följa alla åtta, men det kan man inte. Det finns inte tid till det.
Jag heter Erik Nilsson och jag har en köttproduktion. Och sen jobbar jag heltid som snickare. Så mitt lantbruk är mitt extra knäck.
Men du jobbar som snickare på heltid. Ja. Funderar du någon gång då på att helt satsa på lantbruket?
Ja, men vi har inte mark hemma tillräckligt för det. Ja, kommer det med mark så kommer jag ju satsa mer på det.
Är det här någonting som tittarna kommer få följa eller få se i programmet?
Jag vet inte. Alltså allt kändes så konstlat när man väl håller på att jobba. De vill att man skulle göra saker helt omvänt. Saker på helt fel sätt, kändes det som. Bara för att det skulle passa tv-produktionen.
Hur då, till exempel?
Nej, men vi höll bara på med lite staket och det kändes ju helt... Det var ju inte på det sättet jag brukar göra. Och sedan var vi ute och slog ensilage. Och det var ju för sig lite roligt, för där hade vi satt
Det var första året vi brukade den. Och året innan var det en ekologisk bonde som hade haft det. Så det var ju inget annat än bara mossa nästan på de åkrarna. Så nu var det ju så mycket ogräs. Så jag, och raps hade det kommit in där. Vildraps i sig. Jag skämdes. Jo, detta ska ni filma. När vi har en åker full av ogräs. Och bara, ja men det är roligt. Och ibland om jag tror att vi hugger riktigt dåligt gräs. Och har bara ogräs i det. Så sånt känns ju lite märkligt. Men... nej, och sen när man väl var färdig där så skulle man bara hoppa ut traktorn och gå därifrån. Som att det var den naturliga att lämna den på fältet. Men ja, det ska ju bli tv som sagt. Så man får se hur det blir.
Blir det lite prestige då att du tänker att andra lantbrukare kommer sitta och titta, ja, och bedöma
det
blir, dig?
Det, alltså det känner man verkligen. Och så bara så sa jag fel, bara bla bla. Och han verkar helt hattig. Det verkar inte vara någon koll på det alls. Så tänker man bara, ja här kan man sitta och garva åt den sen. Men ja.
Men du är 24. Men jag tänker att någon som är 24, letar man efter en fru redan nu?
Nej, det gjorde jag egentligen inte. Jag letade efter en rolig sommar. Men så kom detta, så det var ju en lysande möjlighet. Hittar man någon så hittar man någon. Så är det ju bara.
Är du kär nu då?
Det kan man inte säga. Men mitt liv är grymt, det kan jag säga.
Ja, Linda, du är ju reporter på den lantbruk och ständigt återkommande här i Lantbrukspodden. Och du har följt Bonde söker fru då under de 9 säsonger som har gått och bevakat det. Vad är resultatet?
Resultatet är ju väldigt mycket kärlek i det här programmet. Det går inte att förneka. Jag gjorde en genomräkning här och jag har räknat till att bebis nummer 11 faktiskt är på väg. Så 11 barn på 9 säsonger, det är ju fantastiskt. Sen så har det varit 7 bröllop av mellan människor som har träffats i programmet. Och sen har det dessutom varit 3 bröllop mellan personer som har träffats, alltså de som man inte har följt under hösten, men som har träffats genom programmet. De bönder som har hittat sina fruar i brevskörden. Så det får man ju säga att det är ett fantastiskt resultat.
Och varför tror du att det är så lyckat, att det är så många som, att det verkar vara ett lyckat koncept?
Så jag läste någonstans en omvärldsbevakare som sa att vi lever i en föränderlig värld. Och det innebär också att man samtidigt som det händer så mycket globalt, så söker man också trygghet. Och vad är liksom mer tryggt än en bonde som försörjer oss med mat, som brukar vår jord och som ger oss det här vackra landskapet. Och som dessutom tar väl hand om sina djur. Det tilltalar väldigt många människor.
Det kunde man också se ut när jag var på pressvisningen. För att det var ju inte bara jag på Lantbruk som var där, utan det var ju riksmedia. Alla hade verkligen samlats för att ta del av det här. Så att det finns ett enormt sug och efterfrågan även nu när 9:e säsongen har dragit igång. Det var väldigt, väldigt tydligt. Och jag tror att det ligger någonting i det du säger, att man söker trygghet. För att det var väldigt trygga bönder som jag tror att vi kommer få följa.
Sen får man ju stå ut, för att vi ska få se den här vackra, fina bilden av landsbygden, så får man ju stå ut med att det inte alltid ser ut så som man vet att verkligheten ser ut på en gård. Det är ju inte bara bönder som sätter staket i solnedgången eller glatt går genom ett fält hand i hand med sin käresta. Men vi får stå ut med det, vi som kanske vet lite mer om hur det också kan se ut andra delar av året ute på en bondgård.
Ja, det hörde vi här inslaget också. Att det inte alltid är den rätta vallen som slås, eller att det alltid är det här eviga stängslandet som är den viktigaste sysslan på gården. Men vi pratade om valet innan, riksdagsvalet, där landsbygds- och lantbruksfrågan inte var så högt upp på dagordningen. Kan ett sånt här program som ändå ger en bild, även om det kanske är en romantiserad bild av lantbruket, tror du att det kan ha någon effekt för lantbruket, att det har varit så här långkörare som är så populär?
Alltså det tror jag absolut. Förutom Bonde söker fru så tycker jag att Sveriges bönder på senare år har varit väldigt bra på att visa upp sig själva ur ett positivt perspektiv. Och vi ser ju också trenden med bo på lantgård, köpa köttlådor direkt från gårdsbutiken, gårdsmejerier. Man har blivit bättre på att överbrygga den här klyftan mellan stad och landsbygd på något sätt. Och där tror jag att Bonde söker fru absolut har ett finger med i spelet, eller en viktig del, absolut.
Vad säger du, Camilla?
Mm, Och jag vill återknyta lite till förra säsongen, faktiskt just det här med att visa upp produktionslantbruket som lyckades väldigt väl förra säsongen när vi fick se hur bonden Per lämnade ifrån sig sina sista mjölkkor. Han skickade iväg dem för att det lönades inte längre. Helt plötsligt så kom en mjölkkris väldigt nära alla tittare in i vardagsrummet eller framför tvn eller vilka skärmar de nu satt framför. Men det blev väldigt, väldigt tydligt för väldigt många.
Som ni hör så har vi mycket att prata om i det här programmet och det vill ni höra mer analyser och eftersnack efter Bonde söker fru så kan vi faktiskt avslöja en liten nyhet. Eller hur, Camilla?
Vi kommer att starta en podd där vi bara snackar Bonde söker fru och den kommer vi släppa på torsdag förmiddagar precis efter, ja, dagen efter programmet. Och mer om det här kommer vi berätta om på vår hemsida landlandbruk.se. Så håll utkik där så kommer vi berätta allt om nya podden. Nu ska det inte handla längre om att tävla för att vinna någons hjärta utan snarare om vem som kan plöja bäst i Sverige. I förra veckan så var det stor tävling och du vet mer om det här, Anna.
Ja, jag var nere på Svenska mästerskapen i plöjning som gick på Vännernäs egendom i Halltorp söder om Kalmar. Så det var fullt ös där i 2 dagar förra helgen.
När du säger att det var plöjnings-SM, då ser jag framför mig lera och åkrar och så. Men du rättade mig häromdagen, så var det inte alls.
Ja, det var lite stivare partier också, men lerigt var det inte, för det var strålade sol och 20 grader varmt. Det kom lite regn på söndagen, men då hade de flesta tävlingar avslutats, så lerigt var det inte. Och de första tegarna i alla fall, det var ganska lätt jord som kördes på.
Det låter som fantastiska tävlingsförutsättningar.
Ja, det var det. Det var mycket, mycket folk som var kollade och det var många som tävlade. Framförallt i veteranklassen faktiskt. Många veterantraktorer och både med burna och boxerade plogar. Och sen var det maskinutställning och det var försäljning av mat och fika och det var flera branschorganisationer var där. Så det var mycket och titta på och prata med. Och många lantbrukare och andra var där för att mingla. Så det fanns mycket att göra där. Och det var många som kom, ungefär 2000.
Oj, men det låter som en riktig folkfest.
Ja, men det var det. Absolut. Det är många som kommer dit för att både få titta på de här duktiga plöjarna. Och se vilka som vinner. Men även för att träffas och umgås.
Och på vår webb, landlandbruk.se, så ligger ett gediget plöjnings-SM-paket. Där kan man se filmer och man kan få läsa artiklar och det finns ett bildspel och massa annat härligt. Du träffade en av deltagarna innan start, Emil Solberg från Grästorp. Och så här lät det innan han skulle starta.
Jag ska plöja över en liten kulle, så det blir lite svårare att köra rakt. Så kan det ju skifta jordart då när det är olika höjder. Så dela det som jag får passa på.
Kan du berätta lite mer om ditt ekipage som vi står här vid?
Det är en liten New Holland och så en tvåskärig kvällandsplog. Med lite extra utrustning på.
Du kör också tvåskärigt, det är liksom rena tävlingsplogen.
Ja, om man kommer vidare till något större engagemang ute i världen så är det tvåskärigt som gäller. Då.
Vad är din strategi då för att vinna idag?
Plöja rakt. Dela det. Det brukar var grunden till allt.
Hur viktigt är starten?
Ja, det får inte bli. Det är ju öppningsfåran man börjar med och den får inte bli för djup. Det är det som är viktigast så att han är rak.
Och du ska iväg då till Finland nästa vecka?
Det stämmer.
Och representera Sverige, kan du berätta om det?
Så vi ska ju åka på färjan över från Stockholm till Helsingfors på måndag blir det. Och sen är det träning onsdag, torsdag där och så tävlar vi fredag, lördag. Sen får vi se hur det går där.
Och du har ju då vunnit SM, junior-SM 3 år i rad. Mm. Vad är hemligheten bakom att stå då som segrare så många gånger?
Noggrann, det är det. Och sen är det ju liksom lära känna traktorn då, så allt går smidigt. Det är ju det som är viktigt också. Sen inte behöver tänka på hur man ska göra när man ska göra något utan det går automatiskt.
Hur mycket har du övat nu inför de här mästerskapen?
I år har det inte blivit så mycket för att det är så tidigt det här. Så vi har inte hunnit. Men det förlåt, det går bra i alla fall.
När kom du hit till Vännernäs?
I onsdags.
Har du hunnit köra någonting här då? På...
Vi har tränat torsdag, fredag.
Hur kändes det?
Då kändes det inte så där jättebra, men det var mycket halm. Men det är mindre nu, så det går nog bra.
Men du har satt ut dina pinnar.
Mm.
Hur viktiga är de?
Det är ju för att det ska bli rakt. Så de är ju viktiga. Då får man ju mäta upp noga. Jag kör ju helt på dem, så står de snett så blir det ju inte rakt. Det är den där man kan gå på.
Är det några mer sådana förberedelser som du gjort nu idag?
Det är ju att skruva om plogen då. Så den går bra för öppningsfåra. Och det är mycket skruva. Sen får ni skruva tillbaka det igen.
Och nu så är det, nu är den startklar?
Japp, nu ska det bara vara åka.
Det sa alltså Emil Solberg från Grästorp. Och han ska representera Sverige i Nordiska mästerskapen som går utanför Helsingfors redan nu i helgen. Men hur kommer det sig att han representerar Sverige så här tidigt inpå?
Jo, det är så då att han blev juniormästare i Sverige då i växelplogsklassen förra året. Så det är därför han representerar Sverige nu då i VM. Men i år tävlar han seniorklassen eftersom han har fyllt 23. Så det är alltså på meriten från 2013 som gör att han representerar Sverige nu.
Mm. Och hur det går, det följer vi givetvis upp här i podden.
Från jorden till skogen.
Om jag säger Heidi Andersson, vad säger du då?
Ja, men då tänker jag ju på den här vrålstarka armbrytenskan från det väldigt poetiskt klingande ortsnamnet Ensamheten. Och om jag säger Björn Ferry, vad säger du då?
Jag tänker mig en frispråkig skidskytt med OS-medaljer och som har lagt skidorna numera på hyllan och som älskar skog och gärna pratar om det.
Ja, och så här presenterar de sig själva.
Björn Ferry, jag är inför detta skidskytt som älskar skog och numera är skogsbrukare, författare, affärsman och expertkommentator.
Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten. Ja, driver företag, gillar att driva projekt och jag är också skogsägare.
Jag hade väl ingen större förhållande till skogen. Jag kommer mer från, ja, mina föräldrar är tandläkare och jag är mer från entreprenörssidan och gillar företagande och jag gillar att tjäna pengar. Så jag är väl som kapitalisten i våra förhållanden.
Och jag är född och uppvuxen i byn Ensamheten där skog- och jordbruksfastigheten ägs i en ekonomisk förening. Så jag var ju född och uppvuxen i skogsägande.
Sen bestämde jag för att köpa skog tillsammans. Varför då?
Ja, alltså det var en skogsfastighet i närheten av Ensamheten. Det var en sån där pusselbit som jag kommer ihåg. Jag kan inte vara, jag var väl i början i 20-årsåldern. Jag ringde och frågade om inte den här skulle säljas. Vi var intresserade av den, alltså från Ensamhetens synvinkel. Det så var det den pusselbiten där de jagar, men de kunde inte jaga precis på det här området, för den ägde vi inte. Alltså byaskogsjaktlaget. Och så blev den här, den kom ut och var till salu. Och Björn har börjat bli lite intresserad av skogen.
Jo, det var ju börskraft efter Lehman Brothers kollapsen. Så att då insåg man kanske att sätta pengar någon annanstans än på börsen. Och så hade jag en som helst precis köpt till skog och Sveriges skog. Så man hade ju inga pengar i ladorna, så tyckte man att vi skulle köpa det istället. Och så blev det. Och det var då mitt skogsintresse föddes på allvar.
Det var lite Heidi som lurade in det egentligen. Hon har gått och sökta på den där biten länge.
Ja, det var egentligen så. Jag kommer ihåg att jag skrev i min dagbok när jag träffade Heidi. Det enda som jag var rädd för det var att jag skulle hamna i en livslång plantering. För de höll ju bara på med sånt. Det var inget jag lockade så.
Men det var väl mer där att kliva upp tidigt på morgonen och bara jobba.
Ja, och inte åt mig själv eller någonting. För jag är ju sån att jag värderar frihet väldigt högt. Så okej, sätta plant i min egen skog, men jag skulle ju aldrig.
Och kliva upp när du har bestämt själv. Precis. Inte åka med ett plantgäng i en
ja,
viss tid.
Ja, regnar det så får jag hem om jag tycker att det är jobbigt. Alltså, jag vill styra mitt liv själv och chef min egen tid. Inte vara del i någon sån här. Nej.
Ekonomisk förening och ägande tillsammans.
Ja, egentligen. Den motivationen bygger på dåligt samvete. Nej, jag vill vara fri.
Om man ska förenkla det här så är du, blir du, Björn, då ekonomi och Heidi blir miljö.
Jag tycker det är perfekt, för det är så skogsvårdslagen är utformad att produktionsmålen och miljömålen ska väga lika. Så att vi är ett bra exempel på att följa skogspolitiken.
Jag står för miljömål och du är för produktionsmål.
Ja,
och
sen, så stångas vi då. Om det,
eller bryta arm om saken och så möts vi någonstans där mitt i.
Så när jag föreslog gödsling sa hon nej och då blev det nej.
Att göra det.
Gödsling.
Yes.
Så det visar väl att ja, det är Heidi som bestämmer egentligen. Jag måste ha bra argument ifall jag ska få igenom det. Men då har vi kört mer skog istället. Öka tillväxten den vägen. Jag ser likheter mellan guld och skog. Jag tycker det är som samma sak. Fördelen är att skog är som guld fast bättre. Det håller sitt värde samtidigt som det växer. Det hade man gärna haft med guldtackan också. Den ger liksom ingen ränta. Men så de, jag skulle nog säga att guld är grunden, sen kommer skog. Och sen, eller först mellan, skog, mellan guld och skog kommer lite ränteplacering, sen kommer skog. Sen kanske det är börsen som gäller ändå om man vill ha en högre avkastning. Men vill man ha en trygg, säker avkastning över tid och dessutom väldigt roligt, då är det skog som gäller.
Om vi ser till er skog, vad vill ni lämna efter er när ni är klara med skogen? Så mycket som möjligt, en hög med pengar, alla arter eller vad?
Jag vill ha Västerbottens bäst skötta skogsfastighet.
Mångfald, det är Västerbottens bäst skötta skogsfastighet.
Ja, ur båda perspektiven, det är både produktion och miljömålen. Alltså, där ska det finnas allt och man tar hänsyn till allt. Och bygga värden, det handlar inte om att lämna efter sig kalhyggen och själv sitta med en stor penningpung som jag köpt en Porsche för. Nej, skogen får gärna stå kvar och kan lämna över till någon annan som får förvalta den vidare och är tacksam över det jobb som jag har lagt ner.
Ja, där lämnar vi Björn Ferry och Heidi Andersson som vår reporter Ulf Aronsson träffade på Mellanskogs Elmia tidigare i höst.
Nu är det dags för veckans bonde och den här gången ska det handla om en annan lantbrukare som syns i tv. Samira Elhamoul är lantmästarstudent och hon fick en guldbiljett i årets Idol. Och så här säger hon om upplevelsen.
Ja, det var väl roligt men det var inte så jättespeciellt ändå, tycker jag, särskilt i efterhand. Det är ganska många som får det ändå. Men det var ju roligt att det var en frän upplevelse att ha med sig. Jag vet inte hur det fungerar liksom bakom kamerorna och hela upplägget.
Är du nöjd med din insats?
Nej, jag är inte nöjd med min insats. Det var lite tråkigt att jag glömde texten. Det var roligt, jag vet inte hur långt man kan ha gått. Ja, det är bättre att jag glömmer texten och det jag hörde på henne att jag sjöng perfekt enligt mig själv och så åkte ut ändå. Mm. Hade man ju tagit den hårdare.
Men du fick också där i den första castingen där fick du förklara för juryn då vad struta var för något. Eller du hann inte aldrig ända fram.
Det var många, jag hann inte riktigt ända fram. Nej. Det blev bara mjölk och så. Det var nog. Nej, det var mycket de ville ha förklarat angående jordbruket med mjölk. Ja, det var så många dumma frågor. Så att till sist blev man bara så trött och man ville förklara allting och så blev det bara vad så gött.
Ett klipp därifrån som var utplast på TV4s Facebook och det var mycket positivt feedback till det där att de tyckte att juryn hade betett sig lite märkligt mot dig och att många som hejade på. Hur kändes det?
Jätteroligt att läsa alla kommentarer efteråt. Det många som tyckte att det var roligt att se mig och höra mig. Och sådär.
Men vilket vill du satsa på i framtiden? Nu läser du till lantmästare. Blir det lantbruket eller blir det musiken?
Det är väl lantbruket. Definitivt.
Och vad gör du just nu? Du är mitt uppe i terminen nu på Alma.
Just nu så pluggar jag andra året på lantmästarprogrammet.
Och vad läser du någon för kurser nu?
Den här terminen så är det animalier mest. Animalieproduktion och animalieteknik, byggnader och sånt.
Och till sist då, vad önskar du mest av allt just nu?
Just nu så önskar jag att jag hittar ett bra exjobb och skriva någon bra idé på det. För det börjar ju dra ihop sig till som man skriver.
Ja, så om det är någon som lyssnar och har tips på exjobb så kan man...
Ja, det hade varit väldigt bra.
Ja. Så kan vi förmedla det till dig.
Ja, det hade varit väldigt fint.
Ja. Du kan inte kombinera då sången och lantbruket i exjobbet?
Jag vet inte hur det skulle gå till. Det var en studie på KBT-en kanske, hur de reagerar på musik.
Det skulle lugna ner sig. Ja.
Ja, precis. Den kanske blir jättelugn. Ja, jag vet inte.
Nu är Lantbrukspodden snart slut, men vår verksamhet har ju inte slut här. Vi finns ju på Twitter, Instagram och Facebook. Där heter vi Land Lantbruk.
Ja, och där finns det ju mängder av extra material från bland annat plöjnings-SM. Filmer, bilder och annat.
Och där kommer man ju också kunna läsa mer om Bonde söker fru såklart.
Och på webben finns ju ständigt då det senaste från nyheterna inom lantbruk och skog. Och så har vi ju våra tidningar såklart. Land, lantbruk och skogsland.
Och vill du komma i kontakt med oss, kanske har du synpunkter eller frågor eller vill tipsa oss om saker, mejla oss på lantbrukspodden@landlantbruk.se eller twittra under hashtaggen lantbrukspodden.
Nästa avsnitt kommer den 9 oktober. Missa inte det.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Lantmännen Maskin. Välkommen till Lantmännen Maskin.